Vi läser Jeremia kapitel 7, 1-11. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren, Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offer åt Baal och följa andra gudar som ni inte känner och sedan träda fram inför mig i detta hus som mitt namn är utropat över och säga, vi är räddade. Och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste? Det är det också i mina ögon, säger Herren.
Under den här hösten kommer jag att i våra gudstjänster fundera tillsammans över, tala om vad det är att vara kyrka idag i den tid som vi har hamnat i och som är på en del sätt i alla fall olik den som har varit. Så mycket förändringar sker så snabbt ibland oss. Och vi kommer att göra det med hjälp av några av gamla testamentets profeter. Och vi kommer alltså under den här månaden att lyssna till profeten Jeremia. Där har vi en rubrik också som idag kommer att samlas kring den här rubriken. Gud kallar sitt folk till omvändelse. Och det är egentligen en signaturmelodi för hela Jeremias verksamhet och det han har att säga. Han uppmanar ständigt sitt folk till att vända om. Förra söndagen så fick profeten Jeremia höra, gå ned till krukmakarens hus. Och Gud ville säga honom något där. I dagens text hörde vi att han blev tillsagd, gå till porten i templet, ställ dig där och tala. Det är alltså ett miljöombyte som Jeremia gör. Besöket hos krukmakaren blev en predikan för honom som han sen bar med sig. För besöket där, när han fick se krukmakarens tålmodiga arbete med på drejskivan, och att krukmakaren började om igen när leran inte formades som han hade tänkt, då hör han ju Gud säga, så är ni mitt folk i mina händer. När ni misslyckas börjar jag om igen. Jag ger inte upp. När ni lämnar mig, lämnar jag inte er. Jag kallar er tillbaka. Och den här profetiska och hoppfulla bilden bär vi med oss in och genom den här hösten. Gud vill börja om igen. Och idag alltså tänker vi på att ett sätt för Gud att börja om med oss är att kalla oss till omvändelse. Inte bara som en enskild punkt, ett ögonblick i våra liv, utan som ett radikalt annorlunda sätt att leva. Den här texten som Emmy läste brukar vi kalla för Jeremias tempelpredikan. När han alltså står där och predikar, han har bytt miljö ifrån den där hantverksmässiga och lugna miljön till ett myllrande, stojigt och liksom utmanande folkhav i porten där folk hela tiden passerar ut och in. Och i princip säger han ju till dem, kom inte hit. Ni har inte här att göra. För att tillbedja den sanna guden, äkta, ärligt och i kärlek, så måste ni först vända om. Och Jeremia är naturligtvis irriterande, provocerande, när han säger att de måste ändra sina liv. Precis som jag är det om jag säger det till er. Det är ju provocerande. Det här är en viktig predikan för Jeremia. Den är på något sätt typisk för hans budskap. Och det var en predikan som tydligen också blev viktig för Jesus. För Jesus citerar ju ifrån den här predikan. När han själv står i templet så säger han, ni har gjort det här till ett rövarnäste. Om man hör liksom ekot ifrån Jeremias tempelpredikan. Jesus kunde ju för övrigt sin Jeremia väldigt väl. Man möter det flera gånger. Och när han står inför sin egen död och inleder den sista måltiden med sina lärjungar, då påminner han sig om vad Jeremia hade sagt. Om att Gud skulle ingå ett nytt förbund med sitt folk och lägga sin lag i deras hjärtan. Och därför säger han när han höjer bägaren, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Det som vi har hört Jeremia talar om. Så Jeremia har ett ärende till Jesus och till hans omgivning. Och självklart tänker jag också till mig och till oss. För Jeremia talar om är ju att det finns ingen frälsning utan omvändelse. Det är enbart en ytlig tro och en föreställning om någonting som inte finns på riktigt. Och i Jerusalem, i den, ska vi säga, maktelit som regerade där också, bland de som kallade sig präster och profeter, så såg man ingen anledning att ändra på någonting. Den här staden hade ju Gud som sin yttersta garanti. Man hade ju hans ord på det. Här bor Gud, det hade han sagt. Vi behöver inte därför frukta stormakter som Egypten eller Babylon. Och vi såg ju det, kunde man också säga, att när Assyrien intog stora delar av våra omgivningar så sparade man. Man satte ett stopp framför Jerusalem. Ytterligare ett tecken på det här är ju Guds stad. Och det var ju det här man sjöng om i Sions sångerna. Vi har flera av dem bevarade i Saltaren, där man sjöng om den här staden. Man kunde sjunga som att det här är Guds stad, den högstes heliga boning. Gud själv är i dess mitt. Den ska aldrig vackla. Gud hjälper den när morgonen gryr. Och man sjöng, Herren älskar Sions portar mer än någon annan av Jakobs boningar. Härliga ting talas om dig, Guds stad. Och man fortsatte, Herren är stor och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Gud är i dess palats. Som en tillflykt har han visat sig. Det vi har hört får vi se i härskarornas herrestad, i vår Guds stad. Gud upprättar den för evigt. Kan man ha större och bättre garantier än så? Och vi kan läsa flera av Psaltarpsalmerna som talar på ett liknande sätt, hur man uppfattade sin egen situation. Och då finns det ju i dem ingen anledning till att ändra på någonting. Men Jeremia står där mitt i templet och säger att de här sångerna skapar en falsk förtröstan hos er. Den bygger mer på er egen självupptagenhet än på hur Guds löften egentligen är formulerade och utformade. Gud hade sagt, om du följer mitt ord, då ska jag välsigna. Och så läste vi också i den här texten. Om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, då ska jag bo kvar. Om ni inte förtrycker invandrarna, låter oskyldigt blod flyta, då ska jag beskydda er. Och så fortsätta. Det där omet hade man på något sätt lyckats undvika eller stryka. Det fanns inte kvar. Och det trots Jeremias försök under 40 år att vända på det här folkets inriktning och fokus, så kommer de till slut ändå att bli smärtsamt medvetna om att deras självbelåtenhet verkligen bedrog dem och hade en bräcklig grund. Det är när allt så småningom brakar ihop för dem som alla deras triumfatoriska sånger och när deras sånger om ständig seger har tystnat, som de upptäcker både ytligheten i sin egen tro och att Guds trofasthet innebär kanske att Gud börjar om igen, inte fortsätter som om ingenting har hänt. Det finns ingen frälsning utan omvändelse. Det är vad Jeremia har att säga. Och det han i den här predikan i templet verkligen fäster deras uppmärksamhet på är ju att de måste vända sig bort ifrån sina avgudar. Och naturligtvis vad de har lett dem till att göra. Enligt Jeremia har de en väldigt grumlig tro. De har aldrig lämnat Gud, den Gud som var Abrahams Gud eller Isaks eller Jakobs Gud. Nej, han finns ju kvar där på något sätt. Men de vill ju också ha med sig de andra folkens gudar och lite var som alla andra. De gudar som både lovade mer kanske än deras egen Gud gjorde, och som man också kunde förhandla med och köpslå med på ett annat sätt, genom att offra till dem och i utbyte få välsignelser. Den guden var inte deras gud. Och därför säger han ju också till dem, hur kan ni gå till Herrens tempel och sjunga de här sångerna när ni ändå inte är beredda att följa de riktlinjer och de vägar som Gud har gett er att gå? För deras Gud, till skillnad mot övriga folkens gudar, hade ju också anvisat en väg om att leva rätt, rättfärdigt, vara rättvisa. Deras Gud hade sagt att det första budet, den första riktlinjen av allt, det är: du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och det första man gjorde ju efter att Gud hade sagt det där var ju i öknen att göra just en guldkalv och säga, det här är vår Gud. Och så säger Jeremia, så har det fortsatt hela vägen. Ända sedan dess så har ni dragits till andra gudar. Är det inte märkligt? Martin Luther skrev ju sin stora katekes, alltså grundaren av den protestantiska kyrkan. När det gällde vad Gud är, så skriver han: din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Det är bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller av Gud. Luther säger, vi är alla troende. Vi böjer oss alla inför någon eller något och gör till vår Gud. Gud är mer liksom en, för Luther, en funktion. Alltså det är vad vi gör och hur vi lever som definierar vilka gudar vi har. Det är helt enkelt allt det vi litar på, allt det vi satsar på och hoppas på och som därmed styr våra liv. Det är din Gud, säger Luther. Som kristen, och inte minst som pastor, säger jag naturligtvis, jag har inga avgudar. Och så lätt är det att bli en lögnare. Det är lätt att tro att alla avgudar är onda, eller att de är skulpterade eller på en bild. Det är de oftast inte. Avgudarna är oftast något gott, något bra, men något som vi tror ska fylla våra djupaste behov och största drömmar. Bra saker som jag tillåtit mig få makten över mitt liv. Som fått första platsen. Tvärtom vad Gud har sagt till mig. Och jag behöver fråga mig, vad är det jag absolut inte kan eller vill förlora? Vad är det som får mig att känna mig betydelsefull, trygg, känna den djupaste tillfredsställelsen i? Vad är det som ger mitt liv mening? Vad är jag beredd att satsa allt på? Och svaret på det är just det som är din avgud. Goda saker som jag laddar med förväntningar som bara Gud kan motsvara. Allt som i praktiken blir viktigare än Gud. Jag är naturligtvis upplärd, inskolad i kyrka och i studier med att Gud alltid har första platsen. Gud är alltid det viktigaste. Men i praktiken, när jag ser mig själv i spegeln, så tänker jag mig att jag är inte så långt ifrån de människor som passerade ut och in genom templet och som Jeremia mötte med sina lite kärva ord. Allt det jag vänder mig till för att få sånt som egentligen bara Gud kan ge. Och de kan ju ha många olika ansikten och bilder, vilka vi är. De finns naturligtvis inbäddade i vår kultur väldigt tydligt. Någon skulle säga, marknaden, den är vår största Gud. Den böjer vi oss för. Den kan ju handla om ekonomiskt oberoende. Den kan handla om konsumtion. Vad gör jag när jag behöver liksom lite lättnad? Hur tröstar jag mig själv? Det kan handla om kroppen, vår kära kropp, hälsan, skönheten, träning, sexualitet. Vad gör vi inte för kroppen? Våra framgångar på olika områden, på olika sätt, karriären. Det kan ju gälla maten, resorna, internet, sociala medier, den stora kärleken. Ja, allt som vi är beredda att offra någonting för. Som inte bara kostar oss mycket, utan också lurar ifrån oss det som Gud gratis vill ge. Det är bra saker det här, så länge det inte är vår Gud. Så länge de inte äger oss. Men det är det som är det svåra att veta. När är det jag som äger de här sakerna? när är det de som äger mig? Det kan exemplifieras i köptemplet utanför Wall Street i New York. Står kanske inte guldkalven, men en tjur som är hämtad ifrån Andra Mosebok. Det är ett så tydligt tecken på att marknaden själv säger: vi är en gud. Det här är också en kärnfråga som en sån som Paulus brottas med ibland. Allt elände som drabbar oss, vad handlar det om? Och en som brottas med det också är en som heter Timothy Keller, som i år har kommit med på svenska med den här boken Avgudar. Det var nästan det sista han gjorde, för han avled också under våren. Men den handlar just om tomheten i framgång, lycka och i det perfekta livet. Och du som vill veta mer om dina avgudar, läs gärna den här boken. Eller du som inte vill veta om dina avgudar, du ska läsa den här boken, för den säger någonting till mitt och våra hjärtan om att de finns där runt omkring oss. Frågan är inte om de finns i mitt liv eller inte. Frågan är vilken makt de har över mig. Och när Paulus, trodde jag, eller också har han försvunnit ifrån mina bilder. Men när han gick till kolosserna talar om liksom allt det de bör vända sig bort ifrån, det som har blivit deras avgudar, så skriver han i 3:5: döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Alltså, kanske han har liksom hittat in i kärnan till allt detta när han säger själviskheten, detta avguderi. Det vill säga alla våra försök att bli tillfredsställda, att nå våra drömmar, att få det vi åtminstone tror är våra viktigaste behov uppfyllda. Det handlar om att jag själv ersätter Gud på första platsen i mitt liv. Och det är inte alltid lätt att veta hur jag upptäcker mina avgudar och hur jag gör liksom, för att som Paulus säger döda dem. Men jag tror att Paulus själv har svaret på det här när han säger: vänd er blick till Jesus själv. Det är egentligen lönlöst för mig att bekämpa avgudarna. Min väg att göra det är att vända mig till Jesus. Och därför blev jag så glad när vi sjöng den här sången före predikan. Mer av Jesus, mer av hans kärlek, hjärtat giv, mer av hans kraft i vardagsliv. För jag tror att det är just det handlar om jag ska kunna släppa mina avgudar. Vi gör inte det genom ett enkelt knappval eller att lägga en valsedel i ett kuvert, utan genom att följa Jesus. När Jesus säger följ mig, så är det omvändelse. Det är inte bara liksom att fortsätta som om ingenting har hänt tillsammans med Jesus. Det är en annan väg att gå. Det är starka avgudar vi pratar om. Men när jag ger Jesus plats i mitt liv, den första platsen, då tar han den. Det är när Jesus är min trygghet, det är när jag låter honom få tala om att jag är värdefull som jag är, när han är min glädje, när jag låter honom fylla mina djupaste behov. Det är då mina avgudar försvagas. Det är därför jag behöver honom. Det är därför när Gud kallar oss till omvändelse, så kallar han oss till Jesus. Först och främst till, inte från. Och det ligger i Jesu ord, precis som i Jeremias ord. Och tröst till oss. Det är inte kört. Inte för hans församling, att vara församling i hans tid. Inte att vilja följa honom. Jeremia är, som vi har sagt tidigare under månaden, han är profet. Och det innebär att han säger som det är. Han frågar inte, hur blir jag populär som profet? Det fanns många andra vid sidan om som kunde den vägen. Men han har blivit kallad av Gud att säga som det är. Och redan i kallelsen i det spännande första kapitlet i Jeremia bok så säger Gud till honom, du ska bryta upp. Du ska bryta upp, men du ska också och riva ned, men du ska också bygga upp. Det är inte kört. Så här säger Jeremia också i jämförelse med andra som också kallade sig för profeter och ledare. Han skriver, både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att bota mitt folks skada. De säger, allt är väl. Allt är väl. Men allt är inte väl. Det är en annan väg att gå och säga att nej, jag har inga avgudar. Jag har inget att omvända mig ifrån. Det är en mer tacksam roll också som profet och präst, som det står här, och jag kan på något sätt ställa mig i det ledet att säga allt är väl, eller som det står i grundtexten, allt är shalom, det är frid, vi har inget att liksom fundera över egentligen. Medan Jeremias ord är allt är inte väl, han ropar vem de, han visar upp liksom en karta för de som står där och säger, så här långt har ni gått ifrån Gud och Guds väg. Vänd tillbaka. Leta er tillbaka till de vägar som ni har gått från början. Omvändelse, det är en del av hoppets språk. I omvändelsen öppnas liksom framtiden mot oss. Det kan vara mycket som är svårt. En del är emot oss. Men när Gud visar en väg och säger här går omvändelsens väg, då är det hoppets väg. Då öppnas någonting mot framtiden. Och jag tänker mig, detta är Guds ord till sin församling i vår tid. Det finns en omvändelsens väg. Den kan se väldigt olika förut. Men vi kan också ha en gemensam väg som kyrka att gå åt. I alla händelser tillsammans söka oss närmare Jesus. Bara så tänker jag att våra avgudar kan besegras. Amen. Jesus Kristus, tack att du står där också i tempelporten. Kallar till omvändelse och säger följ mig. Ge oss den orden att först och främst följa dig. Ge dig första platsen. Ge dig mer och mer. Fyllas av din kärlek. Av din trohet. Uppfyll våra hjärtan så att det blir det absolut viktigaste för oss. Och hjälp oss du att se de avgudar som har inflytande över våra liv, som vill styra oss, ja, som vill äga oss. Det är så svårt att upptäcka det där själv och så lätt att försvara dem. Men du, Herre, är ju en befriare. Du visar och öppnar en ny väg. Amen.